Det här är P1, Sveriges Radio.
Domstolarnas slag mot rättsdatabaserna. Nu har avgörandet fått effekt på allvar.
Jag känner ju redan nu av det. Och det har inte gått särskilt lång tid. Vad händer om ett år? Vad händer om fem år?
Hör den svenska utgivaren som fått skaka galler. Kommer alternativmedier bli mer städade nu?
Vi sätter lite munkavle på oss själva på ett sätt som jag inte tycker att medieaktörer skulle behöva göra.
Och som krisen på Washington Post efter att ägaren Jeff Bezos börjat lägga sig i publicistiken.
You know, it was like injecting a foreign substance into a body that was rejecting it.
Du lyssnar på medierna. Jag heter Martina Pierrot. Hej och välkommen till medierna. De senaste åren har arbetet för journalister revolutionerats av sökbara databaser med rättsdokument som domar, förundersökningar och mängder av andra typer av myndighetsbeslut. De heter sånt som Acta Publica och Infotorg. Och frågan är om inte den här eran nu håller på att ta slut. Vi berättade för en månad sedan om att Högsta domstolen godkänt att domstolar lämnar ut handlingar men förbjuder databasen att sälja dem vidare. Och det här har nu fått effekt. Databaserna ser dag för dag allt glesare ut. Vad betyder det här för journalistiken? Reporter är Lasse Truedsson.
Det har förändrat jättemycket. Vi märker hela tiden när vi försöker göra snabba slagningar eller kolla upp en person att väldigt mycket är nu sekretessmarkerat. Jag heter Sofia Johannes och är kriminalreporter på SVT Riksnyheter.
Jag heter Amanda Hellsten och jag jobbar som krimreporter på Aftonbladet. Nu i och med den här HD-domen som har kommit så kan vi inte längre komma åt samma material som vi kunde tidigare. Väldigt mycket som vi söker på nu är lagt eller belagt med sekretess. För att inte tala om när vi jobbar kvällar och helger, då kan vi ju inte begära ut handlingar och inte längre vända oss till de här sidorna för att kunna få ut det där heller.
Sofia Johannes på SVT betonar att det är de djupare kartläggningarna som försvåras mest.
Det allra viktigaste här är inte att någonting tar längre tid numera, utan det är verkligen att Acta Publica är så mycket mer än att bara hitta enskilda domar. Där kan vi göra slagningar på nyckelfraser, specifika begrepp eller ett exempelvis olika sprängmedel som har använts. Så kan jag söka på det och se i hur många olika domar som helst eller nämns, så att vi kan då se exempelvis ett särskilt skeende. Har det ökat? Används det främst i norra delen av landet, södra delen av landet? Ser vi att det är spritt i hela landet? Så i Acta Publica kan vi hitta utvecklingar eller specifika skeenden.
Om jag har förstått resonemanget för de som vill se den här förändringen, så handlar det ju mycket om att det har blivit för enkelt. Hur tänker du kring det integritetsargumentet?
Jag kan förstå argumentet om varför de kanske inte vill att allmänheten så lätt ska kunna ta del av sånt här, men
Amanda Hellsten på Aftonbladet.
Det spiller ju tyvärr över på det journalistiska arbetet också och med våra möjligheter att granska och göra kartläggningar.
Varför ska journalister ha mer tillgång än allmänheten, tänker du?
Det är ju ändå det är ändå journalisters jobb att granska och kunna avslöja vissa oegentligheter.
Man ska också komma ihåg att det är den här typen av avslöjande som journalister har gjort.
Sofia Johannes, SVT, igen.
Som har lett till väldigt många gånger viktiga lagändringar som allmänheten har välkomnat, som många vill att säga ska finnas på plats, som många gånger har till stor del tagit hjälp av den här typen av databaser.
Vi får inte lägga in några nya domar då från de här domstolarna i vår databas, och det får ju inte några andra heller.
En av de databaser som nu har fått förändra sitt arbetssätt är Infotorg. Där är Ola Eriksson produktchef.
Dels har vi journalister som man arbetar med olika typer av journalistik. Och de behöver ju på ett effektivt sätt kunna fortsätta sitt arbete. Då blir det bekymmersamt nu när inte de här möjligheterna finns.
Ola Eriksson tror att den här förändringen kommer att leda till ett enormt tryck på domstolarna.
Alltså i Infotorg juridik så hämtas ungefär 400 000 till 500 000 domar varje år. Om man då skulle säga att de här istället då skulle för varje sån här hämtning så skulle 50 domstolar mejlas. Det blir oerhörda mängder med mejl som kommer gå till de här domstolarna. Och de, antingen så måste de anställa väldigt mycket mer personer att hantera det här. Eller så kommer de här, så kommer inte lämnas ut överhuvudtaget.
I andra änden av det här, i andra vågskålen, så ligger ju den personliga integriteten.
Men det är klart att det finns, man måste ta hänsyn till den personliga integriteten. Det här är ju väldigt integritetskänsliga uppgifter. Vi säljer ju bara tillgång till vår databas till professionella användare, inte privatpersoner. Jag tycker det är en väldigt viktig avgränsning.
Ja, jag håller helt med den bilden att det kan försvåra, eller det försvårar att till exempel granska kriminella gäng.
Albin Brunskog är enhetschef på Integritetsskyddsmyndigheten, förkortat IMY. Han jobbar med frågor där privata aktörer kan anses ha brutit mot GDPR.
Det kan försvåra för bakgrundskontroller, alltså till exempel vårdgivares möjligheter att granska att de inte får infiltreras av kriminella. Det är å ena sidan. Å andra sidan så är det inte, som det varit hittills, så är det inte bara journalister och myndigheter som har kunnat granska enskilda, utan gängen själva har kunnat göra samma typ av kartläggning av rivaler, av varandra, av vittnen, åklagare, domare, myndighetspersoner. Och inte bara gängen utan nyfikna grannar och främmande makt och egentligen vem som helst har kunnat granska och kartlägga alla Sveriges invånare ganska ingående med hjälp av den här typen av tjänster.
Efter Högsta domstolens utslag har IMY tagit initiativ till en granskning av två av de databaser som riktar sig direkt till allmänheten.
Det rör då Lexbase och Kringfup. Vår granskning tittar egentligen på ungefär samma saker som HDs beslut. HD tittade på vad man får göra när man blir nya domar och vad man då får göra med dem. Och vi kommer titta på i motsvarande mån om det resonemanget kan tillämpas även på gamla domar som man redan har.
I farans riktning ligger att de där aktörerna åtminstone ska behöva rensa i sitt arkiv. Det är ett möjligt utfall av er granskning.
Det är ett möjligt utfall. Men vi har inte landat i den bedömningen än.
Jag känner ju redan nu av det. Och det har inte gått särskilt lång tid. Vad händer om ett år? Vad händer om fem år?
Sofia Johannes på Sveriges Television oroar sig för framtiden.
Slocknar ljuset då vad gäller granskningar och den här typen av kartläggningar som vi gör? Eller den här typen av granskningar när vi behöver se väldigt brett? Det är frågan.
Nu ska vi dyka ner i flödet och plocka upp några små, delikata medienyheter från veckan som gått.
I veckan kom åtalet mot journalisten Joakim Medin som sitter fängslad i Turkiet. Medin riskerar upp till 12 år i fängelse och enligt hans ombud Veysel Ok så består bevisningen uteslutande av Joakim Medins artiklar, böcker och sociala medierinlägg. Det säger han till Dagens ETC. Medin har nu suttit frihetsberövad i totalt 30 dagar. Och rättegången är planerad att starta nästa vecka, skriver tidningen. Och så fick vi se en nyhetsredaktion som var i visst behov av assistans i veckan. När TV4-nyheterna i ett telegram berättade om granskningen från polisen och Försäkringskassan som visar att alla de stora assistansbolagen i Sverige har anställda med kopplingar till organiserad brottslighet, så visade TV-bilderna som rullade i bakgrunden av inslaget inte bilder på folk med behov av hjälp. Nej, istället hade inslaget bildsats med klipp på olika bärgningsfordon från assistanskåren. TV4-nyheternas chef Fredrik Malmberg skriver till oss att det handlar om ett misstag och att de rättade det i följande sändning.
Alternativ Höger-sajten Samnytts tidigare ansvariga utgivare Mats Dagerlind har precis fått klippa av sig fotbojan som han blev dömd till att bära efter upprepade förtalsbrott. Förtalsmål mot ansvariga utgivare är ovanliga, och extremt ovanligt är det att förtal leder till motsvarande fängelsestraff. Så hur kommer det sig att Mats Dagerlind blev bojad? Och hur kommer det att prägla alternativa mediers benägenhet att gå över gränsen? Fyra trappor upp i ett funkishus i centrala Stockholm plingar på hemma hos Mats Dagerlind, tidigare ansvarig utgivare på Samnytt, numera politisk redaktör på sajten. Fram tills för en vecka sedan var den här lägenheten hans fängelse, när han avtjänade sitt straff med fotboja för grovt förtal.
Jag skulle inte vilja kalla det för grovt förtal, utan snarare att jag blivit dömd för olaglig journalistik. Det är mycket märkligt då att det ska bli fängelse för det vi tycker är ganska ordinär kriminaljournalistik.
Vägen hit till den klippta fotbojan börjar under åren runt 2010. SD väljs in i riksdagen och en ny typ av aktörer träder in på mediemarknaden. Thomas Mattsson, vice ordförande för organisationen Utgivarna.
Jag uppfattar Samnytt som den mest etablerade alternativa högersajten.
Samnytt är väl lite av alternativhögersajternas grand old lady. Genom åren har sajten tänjt på publicistikens gränser, men samtidigt vill att närma sig den mediala stugvärmen.
Samnytt har, tror jag, varit en föregångare och inspirationskälla till en rad efterföljare. En flora av så kallade alternativa medier som har försökt kapitalisera på en politisk strömning och kanske en frustration hos många mediekonsumenter med hur mer traditionella medier har bevakat framförallt invandrings- och migrationsfrågan.
Hösten 2020 ansluter sig Samnytt till det medieetiska systemet och sajten beviljas pressstöd. Men 2 år senare så lämnar Samnytt självmant. Då har medieetiska nämnden hunnit få in 18 anmälningar och klandrat sajten vid 6 tillfällen.
Vilket framstår som snarast unikt.
De har bland annat skrivit nedsättande om en praktikant på SVT, publicerat en mordvideo från en frisörsalong och namn och bild publicerat en mordmisstänkt 15-åring.
Jag tror att de här övertrampen, som nog ändå var fler förr, kommer sig av en bristande industriell kompetens. Det har helt enkelt saknats tillräcklig erfarenhet av nyhetsjournalistik och utgivarbeslut. Och lägg till kanske en frustration över traditionella mediers bevakning. Och en ambition om att utmana genom att gå lite längre.
2022 dömer Svea hovrätt Mats Dagerlind för grovt förtal för att ha pekat ut en DN-journalist som misstänkt jihadist. Straffet blir skadestånd. Fallet prövas även av Högsta domstolen i december 2022 som slår fast hovrättens beslut. Året därpå bevakar Samnytt en rättsprocess om ett annat förtalsmål. Den då ansvariga utgivaren Mats Dagerlind berättar.
I samband med det då så var vi tvungna att ge det en viss kontext. Och den hämtade vi från offentliga rättshandlingar. Så att det fanns ju liksom inte i vårt medvetande att det skulle kunna utgöra förtal.
Men det tycker tingsrätten och hovrätten som dömer Mats Dagerlind för 2 fall av förtal och 1 fall av grovt förtal med skadestånd och fotboja som påföljd, eftersom det inte var Dagerlinds första förtalsdom.
Det har väl hänt därför att vi har missbedömt hur förtalslagstiftningen ser ut bland annat. Vi har missbedömt hur rättsväsendet hanterar den här typen av rättsfall. Och vi kanske hade missbedömt var gränsen så att säga går.
Men nu har vi ändå någonstans en linje för vad som är så att säga rättsligt och etiskt okej och inte. Varför är det viktigt, tycker du, att gå över den gränsen ändå?
Vi gör ju inte det medvetet. Vi rapporterar ju om det vi tycker är angeläget och viktigt i offentliga samtalet, så att säga, uppmärksamma företeelser i samhället som vi tycker har stort intresse och så att säga väcka debatt och upplysa om och så.
Är det inte rimligt att det faktiskt finns gränser för journalistiken och för vad man skulle kunna kalla för yttrandefriheten?
Mm, ja, det är en svår fråga. Det är klart att det ska finnas gränser. Journalister ska inte liksom kunna klampa in i personers privatliv, deras sjukjournaler. De ska inte kunna ljuga om människor. För då tycker jag då ska det vara finnas en lagstiftning som griper in då, att det blir förtal och så. Men det stämmer till eftertanke. Det stämmer till eftertanke för vår verksamhet, men det stämmer också, tycker jag, till eftertanke om hur lagstiftningen ser ut, att vi liksom har sådana inskränkningar i pressfriheten som vi har. För att det finns ju en debatt om det, inte minst när det gäller den här Joakim Medin då, som sitter fängslad i Turkiet. Där har det varit en väldig uppmärksamhet kring att han fängslas då i sin egenskap av journalist. Men man är lite hemmablind för liknande tendenser här i Sverige som faktiskt börjar dyka upp då, som jag är ett exempel på, tycker jag i alla fall.
Men jag tänker att det finns ju en väsentlig stor skillnad i rättssäkerheten där.
Det finns det, men man ska inte sticka under stol med att Turkiet är ett mer auktoritärt land och att man inte har samma syn på pressfriheten där. Men det är oroväckande att vi i Sverige går i den riktningen faktiskt, även om det är stor skillnad då, mellan Turkiet och Sverige än så länge.
Kan man verkligen prata om en oroande utveckling när det ändå fortfarande är så pass ovanligt, även om det nu då har drabbat dig så att säga?
Vi får se hur pass ovanligt det blir till att börja med. Hade jag begått ett riktigt journalistiskt övertramp så skulle jag kunna rannsaka mig själv och efterhand sagt att det här var nog inte så genomtänkt. Den här artikeln kunde vi ha skrivit på ett annat sätt och så. Va? Men jag kan inte tycka det i det här fallet. Jag ser det som en oroande utveckling, inte som att vi har gjort något fel egentligen.
Man är väldigt trygg som utgivare i Sverige när det gäller ansvar för, särskilt för förtal.
Mårten Schultz är professor i civilrätt på Stockholms universitet och proffs på mediejuridik.
Andra brott kan man leva farligare med, som till exempel hets mot folkgrupp. Men förtalsansvaret är ganska svagt, och även om man döms så blir konsekvenserna ganska så milda, får man ändå säga. Särskilt om man som utgivare inte tycker att det är socialt stigmatiserande att bli dömd. Jag tror många i alternativmedia scenen inte upplever straffet som avskräckande.
Så håller yttrandefriheten och svenska mediers pressfrihet på att bli mer begränsad?
Alltså det finns ju helt klart tendenser mot inskränkningar av yttrandefriheten på olika sätt. De inskränkningarna ser man dock inte så tydligt när det gäller medier som omfattas av de särskilda grundlagarna, vilket samligt gör. Ansvariga utgivare hänger inte lösa idag än vad de gjorde för 20 år sedan.
Även om du tycker att det är fel, känner du att ni har någonstans lärt er en läxa? Kommer Samnytt på något sätt ändra skepnad nu? Tillbaka till Mats Dagerlind igen.
Inte i det stora hela, men det är klart att vi är lite försiktigare. Det är med vilka uppgifter vi kan publicera eller inte. Vi sätter lite munkavle på oss själva på ett sätt som jag inte tycker att medieaktörer skulle behöva göra.
Känner du att du själv också personligen blir mer försiktig nu?
Ja, det blir jag ju. Jag känner ju att om jag skulle bli dömd för ytterligare en sån här och behöva skaka galler på riktigt och åka in på anstalt, det orkar inte jag med. Det skulle liksom knäcka mig, det skulle knäcka min fru, det skulle knäcka mitt sociala umgänge. Så att ja, jag känner på sätt och vis har man ju lite grann lyckats knäcka mig. Det måste jag säga. Så att så är det ju. Men det är ju inte speciellt positivt, tycker jag. Och det ansvaret tycker jag vilar tungt på andra aktörer som har sett till att jag har hamnat i den här situationen. Mer än vad jag själv kan rannsaka mig själv för. Men jag är lite mindre stridbar. Det är jag. Försiktigare.
Men finns det någon form av självrannsakan under den där offerkoftan?
Nej, jag tycker inte att det är någon offerkofta direkt. Jag gillar inte offerkofta faktiskt. Jag tycker det är många som tar på sig sådana. Men jag säger bara hur det är. Jag pallar inte helt enkelt. Det kan väl hända att jag någon gång har uttalat något förfluget ord i något sammanhang och så. Men i stort sett så tycker jag nog att jag har uppfört mig i det offentliga som journalist, som redaktör, som ansvarig utgivare. Jag tycker inte att jag har trampat snett mer än kanske någon enstaka gång. Då. Det faktiskt...
Vi ska till Washington och historien om den amerikanska huvudstadens stolthet. Anrika tidningen Washington Post, som gjort sig känd för avslöjandet om Watergate, som fällde en amerikansk president och som har fler Pulitzerpriser än man kan räkna. Nu skakar den ikoniska nyhetsinstitutionen i sina grundvalar. Det är öppet krig mellan tidningens veteraner och ägaren, miljardären Jeff Bezos. Och konflikten, ja, den handlar om Donald Trump. Reporter Katarina Andersson har träffat David Mernis, legendarisk redaktör på tidningen, som nu efter 48 år lämnar i protest.
My reaction at the time was, Bezos is a killer, but it looks like he's going to be killing for us. So at this point, we'll see.
Washington Post hade fram till att Jeff Bezos tog över varit den familjeägda tidningen med patriarken Don Graham i spetsen. Han var en tidningsman ut i fingerspetsarna och läste varenda artikel i The Post varje dag och skrev lappar med feedback till journalisterna.
He would write you little notes about what he'd read. You know, they called them Grams. He knew everyone in the building, down to the janitors and the pressmen and every reporter. It was that kind of place.
Men familjen förstod att det var dags att sälja. Tidningen krisade och hade inte hängt med i den digitala omställningen. Och Jeff Bezos hade det som krävdes för att få Washington Post på fötterna. Techlösningar och en massa pengar. I en intervju har Bezos sagt att han känner sig som en kärleksfull förälder som öppnar plånboken.
The advantage I bring to the Post is, you know, when they need financial resources, I'm available. I'm kind of a, you know, I'm like that doting parent in that regard.
David Marinus hade först varit skeptisk, men började slappna av. Bezos la sig inte i nyhetsarbetet. Han såg Washington Post som ett sidoprojekt i den sexiga mediebranschen. Och det gav honom cred. Som en kul leksak bredvid jättebolag som Amazon.
It was great that Bezos wasn't interfering in any way. And as a matter of fact, the only times that he was really involved was in standing up to the first Trump administration.
Washington Post gick hårt åt presidenten under den första valperioden.
And Trump hated Bezos at that point, and hated the Post.
Men förändringen, den kom. Först bytte Jeff Bezos ut redaktionsledningen, och det var inte populärt.
You know, it was like injecting a foreign substance into a body that was rejecting it.
Men den riktigt stora smällen kom i höstas. The Post har traditionellt, precis som många andra stora amerikanska tidningar, tagit ställning i presidentval. Alltså ledarsidan ställer sig bakom en viss kandidat. Men den här gången drar Bezos pluggen. Han förbjöd tidningen att ställa sig bakom Kamala Harris.
It was the first time that he'd been so actively involved in shaping the opinions and reputation of the Washington Post.
Beslutet får omedelbara effekter. Läsare säger upp sina prenumerationer i protest. The Post förlorar 250 000 prenumeranter på ett par veckor bara. Och det är öppen konflikt mellan redaktionen och Bezos. Techmiljardärens beslut
was an early sign of what became obvious over the next few months, which was that Bezos for other reasons was capitulating and bowing a knee to Donald Trump.
Jeffrey Bezos, everybody.
I en intervju på scen med New York Times Andrew Sorkin förklarar Bezos sitt kontroversiella beslut.
you know, we're struggling with a very difficult and significant loss of trust.
Han pekar på att mediernas förtroende har sjunkit till rekordlåga nivåer. Och för en tidning att ställa sig bakom en viss presidentkandidat, det är ingen bra idé. Trots att läsarna ratar tidningen och högprofilerade journalister hoppar av i protest, så är beslutet rätta, menar Bezos.
You can't worry, you can't do the wrong thing because you're worried about bad PR or whatever it is you want to call it. I'm very proud of the decision.
Ladies and gentlemen, the president-elect of the United States, the Honorable Donald John Trump.
Trump vinner valet och ett par månader senare står Jeff Bezos tillsammans med andra tech-toppar på VIP-plats under Trumps installation. Bilden sticker i ögonen på Mariners. Och det blir inte bättre av att Bezos stoppar en karikatyrteckning som ska publiceras. Där knäböjer Bezos och andra tech-toppar för Donald Trump. Dessutom blir det klart att ett annat Bezos-bolag, Amazon Prime, ska göra en dokumentär om Melania Trump. Och The First Lady själv ska vara producent.
One event after another that showed the utter hypocrisy of his refusal to endorse Kamala Harris. And then he went on to show incredible bias himself while the paper was doing other things. It was complete hypocrisy.
Spiken i kistan för Mariners kom när Bezos gav ledarsidan en ny inriktning. Den skulle försvara och stötta den fria marknaden, sa han. Inte skriva om politik.
That was the final straw for me. So then I just said I'll never write another story for the Washington Post while Bezos is the owner.
Han klev in på tidningen som 26-åring och har stängt dörren efter sig för sista gången som 74-åring. Det var hjärtskärande, säger han, men samtidigt enkelt. Och Mariners är orolig. Medier klarar inte av att hantera alla Trumps lögner, säger han. Under Watergate-skandalen, då grävde journalisterna upp lögner som president Nixon försökte dölja. Men Trump, han försöker inte gömma några lögner. Han serverar dem rakt ut och öppet. Och det gör det svårare.
Trump does everything completely out in the open, which makes it worse and more difficult to define as worse at the same time.
So Washington Post took down one lying president. Do you think Washington Post can do it again?
I don't know what it would take. I honestly don't know what it would take.
Under Watergate-avslöjandet fanns fungerande institutioner, säger David Mariners. Kongressen, domstolarna, det var inte bara Washington Post som såg till att Nixon rök. Nu är det inte samma sak och därför är det svårt att komma åt Trump. Men kanske kommer han till sist att lägga krokben för sig själv, tror Washington Post-veteranen.
It just might be, although I'm skeptical, but it's possible that not any of his illegalities, but just his stupidity in terms of the tariffs might be the final straw, but I'm not betting on that.
Nej, David Mariners verkar uppgiven. Precis som många andra journalister på tidningen som hoppat av. Många har startat egna Substacks eller fått jobb på andra tidningar. Till exempel The Atlantic, som också ägs av en miljardär, Lauren Powell Jobs.
So, how are you holding up and what is your future like?
Well, I think I'm like millions of other people, you know, just sort of doom scrolling. I love baseball, so I try to lose myself in that a little bit. But I also know that it's important to keep at it. So I, you know, what I do is I write, and that's what I'll keep doing.
Det var allt från oss på medierna för den här veckan. Ljudet skötte Johan Hörnqvist. Producent för medierna är Erik Petersson. Och jag heter Martina Pierrot. Missa inte när vi släpper nya avsnitt och extra långa poddar. Sök på medierna i SR Play-appen och klicka på det lilla hjärtat. Vi hörs igen om en vecka. Ha nu en riktigt, riktigt trevlig helg.
Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.